السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما شاء الله بفوت شترات وين تفسير بجوز تبارك وفي فوبرد فرلكونا تفسير في سورة الجن وفي الحمد لله يكينا من دمستا من دنا سورة. Jag tänkte ställa lite frågor för att se inshallah ta'ala vad ni har lärt er. Bi'idhnillahi ta'ala. Ordet jinn, vad kommer det från i arabiska språket? Så vad det tyder på?
Från något som text eller döds.
Ja, någonting som är dolt, precis. Och samma sak jinnah, det är från samma grundord. Yani någonting som är dolt. Någonting som är... Jannah är så dolt med tät bevuxna träd och buskar inifrån utsidan. Alltså det är väldigt tät bevuxet med träd och liknande. Ahsant. Så jinn, det som är dolt för våra ögon. Jinner är skapade av vad? Någon som vet vad Allah skapar jinn av? Amin.
Eld som inte har alltså rökfri eld.
Nej. Precis, Allah har skapat jinnerna från en flamma, en eldflamma som är rökfri. Ahsant. Iblis, shaitan, han är en jinn, eller var han en ängel?
Nej.
Det var han. Han var inte en ängel. Han var en jinn. Han har aldrig varit en ängel. Finns det de som tror att han var en ängel?
Ja.
Vem då? Kristna, precis. De tror att Lucifer eller Iblis, Satan, är en fallen ängel. Och vi muslimer säger nej, han var en jinn. Och vi vet ju också att änglar inte trotsar Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket också är ett bevis på att Iblis omöjligt kunde ha varit en ängel. För då skulle han inte ha trotsat Allahs beordring. Tayyib, den här suran, surat al-jinn, handlar ju om hur profeten Muhammad a.s. kallade jinnerna till islam. Och då ställer vi frågan, finns det jinner som är muslimer? Finns det?
Ja.
Okej. Har jinner en fri vilja?
Ja.
Så de är ålagda att bli muslimer också? Ja. Som oss människor, eller?
Ja.
Är det någon som kan ett bevis på detta? Längst bak där? Längst bak? Eller?
Ja, det finns plats.
Ah, plats. Det är jävla bevis, inte plats. Bevis på att jinner också är skapta för att tjäna Allah subhanahu wa ta'ala. En enkel ayah som alla borde kunna. Broder, inte bak i handet. Ahsant. Den kända versen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka mig. Så jinner och människor är skapta med en fri vilja. Och därför är de också då ålagda att underkasta sig Allah subhanahu wa ta'alas budskap. Naam. Vi nämnde också i den här suran att när jinnerna förstått budskapet, Allahs budskap, de lyssnade på Koranen, de tog åt sig, mashallah, de blev väldigt påverkade, så kände de att de hade blivit förda bakom ljuset. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَ عَلَى اللَّهِ شَقَقَ. Vem var det som hade fört dem bakom ljuset? Är det någon som minns?
Iblis,
precis. Han hade lurat dem. Och vad var det han hade lurat jinnerna med?
Allah hade barn.
Att Allah hade fru, att Allah hade barn, Allah hade son, döttrar och liknande. Och de hade trott på den här lögnen. Och som Allah säger, att jinnerna sa, vi trodde inte att någon skulle våga ljuga om Allah. De var så naiva, godtrogna, och tänkte att om någon säger så om Allah, då måste det vara sant. Man kan inte ljuga om Allah. Och därför gick de på den här lögnen och bluffen att det ska finnas medgudar eller Allah har söner och döttrar och liknande. Men nu förstod de då budskapet av tawhid och monoteism. Och alhamdulillah accepterade religionen islam. Vi nämnde också att det fanns en sed hos araberna innan islam att när de slog läger i en dal så gjorde de någonting dåligt. Vad var de gjorde för någonting? Relaterat till jinnor. Amir?
De sökte skydd från jinnor.
Ja, precis. När de skulle slå läger, de var på resande fot, så kommer de till en dal. Och då så ropar de ut. När ni säger, du, den ledande jinnen av denna dal, vi söker skydd hos dig. Skydda våra pengar, skydda våra egendomar, våra ridjur och så vidare. Den du är, den vi söker skydd hos. Tayyib, hjälpte det här? Ja, vad säger Allah? Fazaduhum rahaqa. Det ökade dem bara i rädsla. Den saken blev bara värre. Och det ökade också jinnerna i deras tobian. I deras yani, övermodighet, deras högmod. Och de, istället för att själva ha varit rädda för människorna, började tro att de hade en förträfflighet över människan. Och började kräva människan på tjänster och liknande. Yani beordra människan. Subhanallah. Så att det fick en motsatt effekt av att då söka skydd hos jinnerna. Och vi har lärt oss i islam att när man söker skydd, när man slår läger i en dal, så ska man säga någonting annat. Det är någon som minns vad man ska säga. Om du är ute på en resa, och du ska kampa eller slå läger eller liknande, eller lägga dig och sova ute i öknen någonstans, vad är det då för dua du ska säga? A'udhu bi kalimati Allahi tamati min sharri ma khalaq. Ahsant. Precis, den duan säger man när man slår läger. Och det är även en dua som man säger tre gånger vid solnedgången. Mellan asr och solnedgången. Och då så sa profeten a.s. att den som säger den kommer inte att bli skadad av något. Men han kommer att skyddas från allt. Ingenting ont kommer att skada honom den kvällen. Tayyib nämnde också i förra lektionen att shaitan hade skickat ut jinnerna på ett uppdrag. Det var någonting som hade hänt. Och shaitan ville då veta vad som hade hänt. Vad var det som shaitan hade märkt? Hade förändrats?
Man kunde inte avlyssna.
Precis. Jinnerna kunde inte längre lyssna på vad änglarna sa i himlen. Innan så kunde de tjuvlyssna. Information om vad som skulle hända, vad Allah hade beordrat och liknande. Vad änglarna talade om. Och de förmedlade detta vidare till varandra. Och till spåmän och siare. Trollkarlar från människorna. För det här med tjänster och gentjänster. Men nu himlen har stängt. Den var fylld med väktare som Allah säger. Och yani, shuhub, yani, vad heter det? Som skjutande eldflammor. Som sköt ner varje jinn som försökte tjuvlyssna. Så helt. De sa att himlen på den tiden, de här 23 åren, uppenbarelsen kom, var fylld. Alltså med fallande stjärnor. Hela tiden. Alltså det var helt onormalt. Så shaitan säger någonting har hänt. Det här händer bara om domedagen är nära eller uppenbarelsen kommer ner. För att då skjuta varje jinn som försöker att tjuvlyssna. Så att jinnerna inte skulle ta uppenbarelsen till trollkarlarna. Utan uppenbarelsen ska bara gå till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Allah nämner också i den här suran att jinnerna säger att det finns de bland oss som är rättfärdiga och de som inte är det. Kunna tara'iqa qidada. Vi var grupper som går olika vägar. Och Allah nämner också att de är vissa är salihuna och minna duna dhalik. Vissa är rättfärdiga och vissa andra är mindre rättfärdiga. Vi nämnde där att jinnerna också är grupper. På vilket sätt är de grupper? Är det någon som kommer ihåg? Det är viktigt. För vissa har fått för sig att alla jinner är shaitan. Jinn, det är spöke, det är shaitan, det är ondska och så vidare. Nej.
Det finns muslimer, jinn, muslimer, buddhister.
Precis. Precis. Att det finns, så som hos människor, så finns det liknande grupperingar och inriktningar. Att det finns jinner som faktiskt är muslimer. För det finns kristna, det finns judar, det finns buddhister, hinduer, och det finns de som är satans armé och liknande. Och det finns de som är utbildade, de som är okunniga, det finns de som stör ordningen, och det finns de som är rättfärdiga, det finns de som är goda och de som är onda, de som är smarta, de som är dumma, och så vidare. Så att även där finns det en variation av hur folk, hur de är som jinnen. Men vissa lärare nämner att det övergripande bland dem är ondska, fasad. Och de orsakar mycket ondska och jobbar mycket med djävulen och sånt. Men alhamdulillah, det finns grupp av dem som är muslimer och troende. Och även bland djinnerna som är muslimer, så sa vi att där finns det också grupperingar som det gör hos oss människor, tyvärr. Att det finns då djinner som tillhör olika sekter och ideologier och så vidare. Allah musta'an. Så mashallah, de är då också av olika grupper. Ja. Vi stannade vid den här versen, ska vi se. Vers 18. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. Alla böneplatser tillhör Allah, så tillbe därför inte någon vid Allahs sida. Den här versen är väldigt viktig. Och subhanallah, om man kollar på surat al-jinn, så finner man att den handlar om profetens kall alaihissalam till jinnerna, hur han kallar dem till islam. Och vi finner också att den lägger otroligt stor vikt på tawhid, monoteismen, det viktigaste som finns. Okej? För att just rena jinnerna från den här tron av kyrk, av guderi och liknande som fanns bland dem, som tyvärr också finns bland människor. Så den lägger väldigt mycket vikt på monoteism, tawhid, att ta bort all form av kyrk, av gudadyrkan. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala här att moskéerna, al-masajid, är endast för Allah, så åkalla ingen vid Allahs sida. Okej? Och ordet masajid finns det tre tafsir på. Det kan antingen betyda böneplats, yani byggnad, moské som vi känner till idag. Okej? Det är en masajid. Masajid kan också vara all plats, vart den är på jorden där du utför bönen. Okej? Och det kan också vara kroppsdelarna som du ber med. De sju kroppsdelarna som du ber med. Okej? Jag ska nämna detta. Yani, masajid, byggnader. De byggnader som är avsedda för bön. Det är uppenbart att det faller in under detta. Okej? Och det nämns i tafsir här att när Ahlul Kitab brukade gå in i sina kyrkor och synagogor, så brukade de direkt göra kyrk. Och då vill Allah här betona och markera: nej, det här är totalt förbjudet. När du går in i moskén, det är bara tawhid som gäller. Det är bara Allah som ska dyrkas i moskén. Och det är uppenbart. Och två, masajid betyder då också plats du ber på. Ja, du ber i skolan på en plats, det är språkligt en masjid. Masjid betyder plats av sujud. Och varje plats du ber på är ju en plats av sujud, eller hur? Och därför så sa profeten alaihi salatu wassalam: وَجُعِدَ تِلْ أَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Att en av de unika egenskaperna jag har fått är att Allah har gjort hela jorden till mig som en moské. En böneplats och en plats att rena sig på. Så vart du än är så kan du be. Är du i skogen, är du på havet, är du på ett flygplan, är du på en båt, du kan be. Allting är en moské. Till skillnad från de innan oss, de fick bara be i sina platser som var avsedda för bönen specifikt. Men alhamdulillah, vi muslimer, vi får be överallt. Förutom, det finns vissa undantag som gärna knappt kan räknas. Du får inte be på toaletten, du får inte be på en begravningsplats, du får inte be där kamelen sover och så vidare. Men annars generellt, du får be vart som helst på hela jorden, mashallah. Du kan be på skolan, du kan be på jobbet, du kan be på tåget, bussen, flygplanet, mashallah, överallt, skogen, alhamdulillah. Wudu, havsvattnet, regnvattnet, smält snö, allting kan jag vodå med. Har du inte vatten, bismillah, du gör tayammum i jorden. Alhamdulillah, Allah har gjort det enkelt. Det finns ingen ursäkt för att inte förrätta sin bön. Tayyib. Och tre, masajid kan också då betyda kroppsdelar. Så som profeten sa i sallallahu alaihi wasallam: vi har beordrat att göra sujud på sju kroppsdelar. Okej, så nämnde han: pannan, pekade på näsan, handflatorna, knäna och tåtopparna. Det blir sju, eller hur? Tåtopparna, eller tårna, fötterna två, knäna två, händerna två och ansiktet en. Så alla dessa är korrekta. Att vare sig du ber i moskén, vare sig du ber utomhus, och när du ber så ska din bön endast vara för Allah, till Allah, subhanahu wa ta'ala. Du ska inte avse någon annan, du ska inte åkalla någon annan, du ska endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Bönen är för Allah. Moskéerna är för Allah. Åkallan är för Allah subhanahu wa ta'ala. Bir Müslüman gör inte şirk. Vi dyrkar inte andra vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och subhanallah. Trots den här versen och trots hela islam kretsar kring detta budskap så finns det folk som i moskén tillber andra än Allah. Det är inte konstigt. Begraver sina helgon i moskén och åkallar dem, ber till dem vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Trots att profeten a.s.w. innan han dog förbannade de som begraver människor i moskén. De som bygger moskéer över gravar. Han sa, gör inte detta. Men subhanallah, det kom dumma muslimer. De bygger moment över gravarna. De begraver folk i moskén och tillber de döda i moskén. Vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Har de här fattat islams budskap? Har de här fattat la ilaha illallah? Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. La wallahi, de har inte fattat islams budskap. Islam, det är religionen av monoteism, ikhlas, uppriktighet. Det vi endast dyrkar Allah. Vi särskiljer Allah i dyrkan. Det är det som är, yani, särskiljer islam från allting annat. Så hur i hela världen fick ni islam till att bli att åkalla andra än Allah subhanahu wa ta'ala? Det är ju så fel det kan bli, eller hur? Så den här versen är ett väldigt tydligt argument på att vi muslimer åkallar endast Allah. Och moskéerna är endast för Allah. Inte till helgon, inte till änglar, inte till profeter, inte till någon. Utan endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Men när Allahs tjänare, Muhammad alayhi salatu wassalam, reste sig för att tillbe Allah, så var de nära att hoppa över honom i höger. Och det sägs ju här att när profeten alayhi salatu wassalam stod upp och skulle be, när han var ute på den här platsen där jinnerna kom, så blev de så fascinerade över hans koranrecitation att de mashallah omringade honom och ställde sig över varandra, yani som att de höll på att libada, yani de höll på att, kan man säga, de var som murar över varandra, för att alla ville höra vad han sa, alla ville vara nära. Ni vet, vi människor, om du vill höra någon som står i mitten, alltså det blir en cirkel, folk yani, runt sådär. Men jinnan ställde sig på varandra, så han, för att alla ville höra när han läste Koranen. De var så ivriga, måna och fascinerades så mycket över det här budskapet, subhanallah, att de då alla mashallah omringade honom för att höra Koranen reciteras. Och versen kan också betyda, den har en annan tafsir, och det är att alla araberna och icke-muslimerna samlades hatiskt i opposition till Muhammad a.s. och hans budskap för att försöka blåsa ut islams ljus. Men alla allierade sig för att försöka utplåna islam. Men självklart så gick det ju inte. De klarade inte av detta. Och båda tafsir är korrekta. Och båda har berättats från sahaba radiyallahu anhu. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att profeten Muhammad a.s. ska säga قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Säg, jag tillber endast min Herre och jag sätter ingenting vid hans sida. قُلْ, yani säg, ja Muhammad, till människorna, säg till jinnerna, jag åkallar endast min Herre och jag sätter ingenting vid hans sida. Yani här, mashallah, finner vi islams budskap. Det här är islam. Förkortat, sammanfattat. Vad är islam? Att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid Allahs sida. La ilaha illallah, jag dyrkar endast Allah och jag dyrkar ingenting annat vid sidan av Allah. Det här är vad islam är. Återigen, tawhid, monoteism. Att särskilja Allah i dyrkan. Så någon vill höra om islam, vi ska förklara vad islam är, börja alltid med detta. Förklara alltid detta och betona alltid detta. Att islam är ett tawhid, monoteismen. Att tro på en Gud och särskilja honom i hans vackra namn och egenskaper, attribut. Och att sen särskilja honom i dyrkan. Och endast åkalla honom och endast dyrka honom. Och inte tillbe helgon eller änglar eller profeter eller någon vid sidan av Allah. Utan det är du och det är Allah. Du tillber honom direkt utan medlare mellan er. Är ni med? Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Säg, jag har varken förmåga att skada er eller att leda er rätt. Men säg till jinnerna, jag kan inte skada er. Jag är inte den som vägleder. Utan det här är det endast Allah som gör. Och den här versen är väldigt viktig. Också när det kommer till att betona budskapet av ett tawhid, den rena monoteismen. Att om profeten Muhammed alaihi salatu wassalam, som är den bästa människan som gått på jorden, den mest älskade människan till Allah subhanahu wa ta'ala, den mest fromme och gudsfruktiga människan, inte kan gynna oss, inte kan avvärja skada, kan då någon annan göra det? Ja, billahi alaikum. Men här använder man förståndet. Att då är det underförstått att om Muhammed alaihi salatu wassalam inte har förmågan att gynna oss eller avvärja skada, då är det underförstått att ingen annan heller kan göra det. Ingen annan profet. Och inget helgon. Eller ingen sheikh som ligger begravd. Ingen kan göra detta. Är ni med? För tyvärr, ni kanske tycker att det här är självklart. Varför skulle jag sitta och prata om det här för? Det finns folk som går till gravar. Ber till döda människor. Ber dem om att få någon nytta. Eller att de ska avvärja någon skada. Det finns tyvärr folk. Det sägs finnas mer än 20 000 gravar i den muslimska världen. Där man har byggt monument. Folk besöker. Gör som vallfärd till dessa gravar. Och dyrkar dem vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Tillber dem. Och en av de positiva sakerna med YouTube är att det här finns nu dokumenterat. Det är bara att skriva kyrk, grave, någonting sånt, sufi. Du kommer hitta. Följt. Sjuka saker. Folk går och kastar pengar och folk går och ber och de stryker på ansiktet och sitter och gråter och tillber de här gravarna, vallfärdar till gravarna. Och vissa säger att det är bättre att vallfärda till den här graven i Karbala än att åka till Mekka. Och sådana här saker som, vad har ni fått det här ifrån? Var kommer det här ifrån? Subhanallah. Det här hör inte hemma i islam. Men det är så shaitan leker med folk. Det är så shaitan lurar folk bort från islam. Ja. Och subhanallah. Profeten alaihissalam sa till sin dotter som han älskade så otroligt mycket, Fatima. Han sa, ja Fatima, jag kan inte hjälpa dig, jag kan inte gynna dig. Ja, det är bara Allah som kan hjälpa dig. Jag, din far, ja, du är, han sa i en annan hadith, Fatima är från mig, jag är från Fatima. Ja, hon är en del av mig. Jag kan inte hjälpa dig. Bara Allah kan hjälpa. Ska han då hjälpa oss? Nej. Och som han har just det här med gravdyrkan. Det starkaste argumentet utöver alltså alla de andra argumenten är att när profeten dog alaihi wasallam, han begravdes ju i hans hus i hörnet av hans moské alaihi wasallam. Var det någon av sahaba som brukade gå till hans grav och åkalla honom och be till honom? Alhamdulillah, hadithen finns, Bukhari, Muslim, alla hadithen finns. Hämta till mig en autentisk hadith att någon av sahaba som var mer än 100 000 en enda gång gick till profetens grav alaihissalam och bad honom om någonting. Finns inte. Finns inte. Okej, om det var tillåtet att gå till be döda, skulle de inte ha gjort det? Eller hur? De skulle ha gjort det, men de har inte gjort det. Vilket tyder på att det hör inte hemma i islam. Det är fel. Utan vill du ha någonting, mashallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vi tillber Allah subhanahu wa ta'ala och ingen annan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا. Säg aldrig kan någon skydda mig från Allah och aldrig kan jag hos andra än honom finna tillflykt. Yani, ingen kan skydda mig från Allah. Om Allah avser att straffa mig så finns det ingen av er som kan skydda mig. Och det nämns här i tafsir att vissa jinner fick för sig att aha, han pratar med oss för att han vill ha vårt stöd eller hjälp eller skydd. Och då uppenbarade alla den här versen. Nej, vi vill inte ha. Han vill inte ha ert skydd. Han vill att ni ska bli muslimer. Eller hur? Så ingen kan skydda honom. Ingen kan skydda någon annan. Endast Allah kan skydda dig. Och om Allah vill skada dig kan ingen skydda dig. Om Allah vill göra dig någonting gott så kan ingen avvärja detta goda. Som det också nämns i hadithen, väldigt vackert. Att om hela jorden samlas för att skada dig med någonting Allah inte har skrivit, så kommer de aldrig kunna göra det. Människor och jinn. Och om Allah har skrivit någonting dåligt som ska skada dig, så kan ingen avvärja dig, skydda dig från det, även om alla människor och jinn samlas för att göra det. Subhanallah. Och det här lär muslimen, tawakkul. Vi förlitar oss på Allah. Eller hur? Den här starka tilliten. Då till exempel, man ville bränna Ibrahim i elden, profeten Ibrahim a.s. Vad sa han? Han hade hela sitt folk emot sig. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Kastade in honom i elden. Och vad sa Allah till elden? Var kall, bekväm, skön. Bardan var salam. Var bekväm och skön för Ibrahim. Och det sägs att Jibril kom och frågade Ibrahim, behöver du någonting? Han sa från dig, nej. Från Allah, ja. Khalas. Kolla vilken tillförlit, subhanallah. Och han sa till och med, elden var skönare än att vara utanför elden. Allah sa salam. Bekväm, subhanallah. Aja, tecken. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala illa balagan min Allahi wa risalatih. Mitt uppdrag är endast att förkunna befallningen från Allah och framföra hans budskap. De som visar olydnad mot Allah och hans sänderbud ska få helvetets eld och där ska de vara i evighet. Yani, ingenting kan skydda mig från Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag kan inte söka tillflykt hos någon annan än Allah. Mitt uppdrag är endast att förkunna budskapet. Yani, här nämns det att min uppgift är att förkunna, att kalla er till islam. Och gör jag det kommer Allah att skydda mig. Allah kommer inte straffa mig. Det här är mitt uppdrag, det här är mitt budskap. Att kalla er till islam och ingenting annat. Och han, mashallah, fullbordade sin uppgift av att kalla människorna till islam. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, och den som trotsar Allah och sänderbudet kommer att få helvetets elden som destination och brinna där för alltid. Den som trotsar Allah och profeten. Här menas det den som trotsar Allah och profeten i kallet till tawhid, till islam, kommer att brinna i helvetet för alltid. Inte den som trotsar Allah och gör en sak som är haram. Eller trotsar profeten alaihissalam och gör någonting som är haram. Det är inte det som menas. För att du brinner inte i helvetet för alltid av att göra en synd. Allah förlåter synder. Allt som är under kyrk förlåts av Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, i nästa liv och gör man toba så förlåts man för det i detta liv även om det skulle vara kyrk. Så vad som menas med den här versen är de som trotsar Allah och sänderbudet i islam, i tawhid, i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, vägrar acceptera islam, den personen kommer brinna i helvetet för alltid. Så är det bara. Utan undantag. Och sen säger Allah hatta idha ra'u ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Att när de får se vad som har lovats dem så kommer de att veta vem som har svagast hjälpare och är lägst i antal. Yani, dessa icke-muslimer kommer på domedagen att se att de inte har några hjälpare. Och de kan inte mäta sig med Allahs soldater. I det här livet, de var väldigt högmodiga. De tänkte, vi är mer. Vi kan krossa er. Vi har starkare arméer. Ingen kan skydda er. Och så vidare. Och det här är också ett evigt budskap. Till alla som tänker likadant om islam och muslimer. Att vilka är ni? Vem ska skydda er? Vem ska hjälpa er? Kolla hur starka vi är. Ni har ingen på er sida. Och ni har ingen armé. Ni har ingenting. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alltså, finns en domedag. Vem ska stå med dessa förnekare och hjälpa dem på domedagen? Vem ska skydda dem? Och vem ska rädda dem? Han svarar. Ingen, eller hur? Wallahi, den som hade starkast armén i detta liv kommer ha ingen i nästa liv. Alla dessa icke-troende kommer att förbanna varandra och ta avstånd från varandra. Ingen kommer att vilja skydda någon. Alla säger nefsi, nefsi. Subhanallah, du flyr från din far, din mor, dina bröder. Modern med sitt havande barn. Kasta den. Tror du någon ska bry sig om någon annan? Ja. Subhanallah. Så på den dagen kommer de inte ha någon hjälpare. Och vem kan då mäta sig med Allahs soldater? Dessa miljarder tals änglar som kommer att fylla hela himlen. På domedagen. Subhanallah. Och det här är viktigt för oss muslimer att minnas alltid. Att det finns en domedag. Allah är inte ovetande om vad de orättvisa människorna gör. Allah ger dem uppskov. Allah kommer att ta deras liv. Och de kommer att få sin fulla belöning. Eller straff i nästa liv. Men det kallas. Vi ska veta detta med övertygelse. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيمٌ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلَ لَهُ رَبِّ أَمَدًا. Säg, jag vet inte om det som har lovats er är nära. Eller om min herre skjuter upp det en tid. Yani, De brukade ofta skämta och göra narr av profeten Muhammed alaihissalam och förneka domedagen. Så det finns ingen domedag. Men vi har blivit till jord, vi kommer förmultna, ingenting kommer hända. Jag har sett ben komma upp från jorden. Du brukade skoja på det här sättet. Du skrämmer oss med helvetet, du skrämmer oss med domedagen. Det finns inget sånt. Men om det nu finns en domedag, när kommer den? De brukade ofta sarkastiskt och rättsamt säga så här. När kommer domedagen? Eller om du säger att det finns en domedag, låt den komma nu. Påskynda domedagen om du är ärlig. Och då beordrar Allah subhanahu wa ta'ala profeten alaihissalam att säga att han inte vet. Jag vet inte när domedagen kommer. Jag har inte kunskap om detta. Kanske Allah kommer att påskynda den, eller kanske Allah kommer att skjuta upp den. Yani kunskapen om domedagen finns bara hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är viktigt. Att vi vet inte när domedagen kommer. Det är en av de saker Allah har dolt. Ingen vet när domedagen är förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Inte ens profeten Muhammed alaihi salatu wasalam. Och här finns en nytta också. Att den här frågan ställdes till profeten alaihi salatu wasalam. När är domedagen? Och han brukade svara med tre olika svar. Vet du vilka de är? Det första har vi sagt nu. Ibrahim?
Var du förberedd?
Okej.
Vad den som frågas vet inte mer än den som ni frågar.
Nej, jag vet inte. Okej, ja.
Det ser trevligt också, eller?
Ja, det finns trevligt.
Var du förberedd? Den som frågar vet inte mer än den. Och han brukar se domedagstecken.
Ahsen, mashallah, ahsen. Precis. Tre olika svar. Han brukade säga, jag vet inte. Som hadith Jibril. När Jibril kom i skepnaden av en människa och säger när är domedagen. Han sa den som har tillfrågats vet inte mer än den som frågar. Men jag har inte den kunskapen. Allah, jag vet inte. Det andra svaret är att han hänvisar personen till vad som är viktigare. En person som det har nämnts i Bukhari sa, ja Rasulullah, när är domedagen? Och då så sa profeten alaihissalam, vad har du förberett för domedagen? Det är en viktigare fråga än när är domedagen. Eller hur? Vad har du förberett för domedagen? För om du har förberett bra saker spelar det ingen roll om den är imorgon eller om 1000 år. För alhamdulillah, på domedagen kommer du gå in i paradiset. Är du med? Och det är den viktigaste frågan. Vad har vi förberett för domedagen? Och det tredje svaret var att han brukade svara med att nämna några av domedagens tecken. Man sa till exempel, när är domedagen? Då så svarade han, när man försummar ärlighet eller ansvar försummas. Maktposition tilldelas till fel personer. Då kan ni invänta domedagen. Så att han också kunde indikera på när domedagen är nära. Så att alla de här svaren brukade han ge till folk som frågade om domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Han är den som känner det fördolda och inte avslöjar sitt fördolda för någon. Illa man irtada min rasuli. Utom det sändebud han har utvalt. Och då sätter han framför honom och bakom honom väktare. Yani Allah subhanahu wa ta'ala är den som känner till det uppenbara och det fördolda. Och Allah uppenbarar och visar inte detta för någon. En kunskapen om det fördolda finns bara hos Allah subhanahu wa ta'ala. Förutom att han uppenbarar det fördolda till den han vill från sina tjänare. Vare sig det är en profet eller en ängel. Alltså Jibril. Okej? Här finns en väldigt viktig nytta. Och det är att ingen människa har kunskap om det fördolda. Ni vet, det finns spåmän. Siare. Eller de som läser i stjärnor, de som läser i kort, de som läser i koppar. De som försöker läsa i händer och liknande. Ingen av de här har kunskap om det fördolda, om framtiden. Och att tro det är en form av kyrk. För att Allah säger att de inte har kunskap. Och du tror att de har kunskap. Då går du stick i stäv. Du går helt emot vad Koranen säger. Du tillskriver dem en gudomlig egenskap. Vilket är kyrk i rububia. Alltså felaktig tro. Om att den här människan har en gudomlig egenskap. Att han har kunskap om det fördolda som Allah, eller en del av den kunskapen Allah har. Och det här är kyrk. Och därför är det strikt haram islam att vända sig till en spåma. Så pass att profeten alaihi salatu wasalam sa att den som går till en spåman och tror på honom har förkastat det budskap som jag har kommit med. Han är inte längre muslim. Den som tror att den här spåmannen känner till det för dem. Han är inte längre muslim. Men den som går till en spåman, en annan hadith, och inte tror på honom kommer inte få sin bön accepterad 40 dagar. Yani, han straffas. Han måste be, men får inte sin bön accepterad 40 dagar. Så man får inte gå till spåmen. Vissa går dit för de söker lycka, de vill veta orsaken till det ena och det andra, och varför har jag onda ögat, och vem gjorde seher på mig, och vem gjorde så och så. Ja, de går till de här spåmännen för att försöka få någonting. Och de vet att det är fel. Och de vet att de bara får kunskap från jinnen. Det här är också haram. Och du straffas med detta. Subhanallah. Så vi muslimer vet att endast Allah känner till sanningen. Känner till det fördolda. Men Allah nämner här att han har givit sin profet, profeter och sändebud, alltså änglar och profeter, en del av denna kunskap. Och då nämner de lärda för en vishet. Genom visheten med att till exempel en profet har fått uppenbarelsen om några av domedagens tecken. Som profeten Muhammad a.s.w. fick veta tusentals saker som kommer att ske innan domedagen. Tusentals saker som kommer att ske innan domedagen. För att stärka hans profetskap. Att folk ska tro på honom och inte förneka honom. Eller hur? För en person som berättar exakt vad som händer imorgon, övermorgon, om ett år, om fem år, om tio år. Det har hänt så många hadither. Exakt i detaljen. Berättar om personer, vad som kommer att hända med dem. Vart en person kommer att stupa i ett krig exakt på platsen. Allting händer exakt som han sa. Med uppenbarelse. Är ju ett tecken på att han är en sann profet. Och han inte talar från sina egna fantasier eller lögner, utan allting är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Men han besatt inte en total kunskap om det fördolda, utan en begränsad kunskap om det fördolda som Allah hade givit honom. Och det är också viktigt, för här finns det de som har gått till en annan extrem och säger att profeten Muhammad a.s. har kunskapen om allt. Så kan du inte säga. Kan inte säga att han har kunskapen om allt det fördolda. Han vet allting. Nej, han vet inte allting. Utan han vet det Allah har lärt honom. Och det är en del av denna kunskap. Now. Och Allah nämner också här att sändebudet som kommer ner med uppenbarelsen, och det är här Jibril, att han kommer ner med änglar tillsammans med honom. Yani väktare som skyddar sändebudet och uppenbarelsen mot jinnernas inflytande. Och det nämns här i tafsir att när Jibril kom ner med uppenbarelsen så hade han fyra stycken änglar runt honom. Alltid. Som vaktade honom. Och sen skickade Allah subhanahu wa ta'ala änglar för att vakta profeten Muhammad a.s. så att ingen jinn skulle kunna påverka honom och uppenbarelsen. Utan allting skulle vara bevarat. Som den är bevarad fram tills idag. Mashallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den sista versen لِيَعْلَمَ أَنَّ أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Så att han kan veta att de framförde sin herres alla budskap och att han hade uppsikt över allt de hade hos sig och höll räkning på varenda ting. Yani, så att Muhammad a.s. visste att ängeln och skyddsänglarna i hans sällskap var med honom. Att han. Och folk skulle också veta att han hade fått budskapet. Budskapet är bevarat och budskapet är förmedlat. Så som Allah vill att det ska vara förmedlat. Jag tänkte komplettera bara nämna tre verser till här. Eller fyra. Vi nämnde i förra lektionen i början här att Allah nämner det här med att jinner tog kunskap från profeten Al-Islam på två ställen i Koranen. Två platser. Det här är surat al-jinn och så nämnde vi surat al-ahqaf. Kommer ni ihåg det? Vers 29-32. Jag tänkte bara nämna kort där den här berättelsen. För den är relaterad till denna. Och väldigt liknande. Allah subhanahu wa ta'ala säger här, som vad som kan översättas till: och minns att vi förde en samling jinner till dig för att lyssna på Koranen. Och när de sedan närvarade så sa de: var nu tysta. Och när recitationen hade avslutats så for de iväg till sitt folk för att varna. De begav sig tillbaka till sitt folk för att varna dem. Och de sa, vårt folk, vi har lyssnat till en bok som sänds ner efter Moses tid. Som bekräftar det som har varit före den och visar vägen till sanningen och till en rak väg. Vårt folk, svarar Allahs förkunnare, yani kallare, och tro på honom. För då kommer Allah att förlåta era synder och skona er från ett smärtsamt straff. Och de som inte besvarar Allahs kallare kommer aldrig kunna fly undan på jorden och har i Allahs ställe ingen beskyddare. Och dessa är på klara villovägar. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en annan händelse. Inte den som var i surat al-Jinn. Utan det här var i Mekka. Profeten alaihi salam gick då ut. Han hade blivit kallad för att gå ut och lära jinnen. Och det sägs här att han frågade sahaba, vem vill följa med? Och typ ingen sa ja förutom vem? Abdullah ibn Mas'ud. Han sa, jag följer med. De gick ut. Ödemarken. Och profeten a.s. drog ett streck i marken. Och så sa han till Abdullah ibn Mas'ud, du får inte yani avvika från den här platsen. Du får inte passera det här strecket. Du får inte gå fram eller bak. Vad som än händer, vad det än hör. För det kan hända att om du gör det, du kommer att bli tagen. En av jinnerna, du kommer ta det. Okej? Okay? Och det var kolsvart. Så han ställer sig där och profeten a.s. går iväg. Och när han går iväg, han hör honom börja läsa Koranen. Och så ser han som svarta skuggor. Och det sades som sandmål liknande. Och det här var ju på natten. Som flög mot profeten sa sådär. Okej? Och det var så pass mycket att han till slut inte ens hörde vad som hände. Men han hörde massa röster höjas över varandra. Så han blev orolig. Han sa flera gånger, jag ville gå tillbaka till Medina och hämta hjälp. Men jag kom på att profeten sådär sa, du får inte gå. Ni måste stå kvar, kallar så står jag kvar. Jag går ingenstans. Och subhanallah, han sa hela natten. Så var profeten där, alaihissalam. Till fajr. Då kommer han tillbaka och frågar Abdullahi vad som hade hänt och sådär. Så han berättade att jag såg så och så. Jag tänkte lämna, men jag gjorde inte det. Och då så sa han, hade du lämnat, de hade tagit det. Eller vissa av dem kanske hade tagit det. Alltså kidnappat det. Okej, okay? Jag kunde inte hjälpa dig i så fall. Och han sa att de kom och lyssnade på honom. Han lärde dem Koranen, lärde dem Islam. Och det kom två stycken jinner som hade en fejd, alltså en gammal bråk. I Jahiliya, någon hade blivit mördad. Så de ville att han skulle döma mellan dem. Och det var därför de överröstade varandra och det blev lite tjafs. Och sen dömde han och alhamdulillah, allting löste sig. Mashallah. Men just den här grejen att han kallade dem hela natten till Islam och lärde dem vad de ska äta, vad som är halal, vad som är haram och hur man ska be och så vidare. Han bad tillsammans med dem och så vidare. Och det sägs att de här jinnerna kom från Yemen, från en stad som heter Nisibin. Och att deras ledare hette Zawba'a. Och det nämns också att de var en grupp, 9, och sen tror jag det kom typ 300 eller mera. Som då samlades runt honom, alaihi salatu wassalam. Men det fascinerande var att Allah då här säger att vi förde dem till dig. Alltså vi skickade dessa jinner till dig. Och för att höra dig läsa Koranen. Och när de hörde dig läsa Koranen så sa de, var tysta, ansitu. Och vissa tafsir, sah, de är tyst. Varför? För att med fokus kommer förståelse. Och det är en viktig princip. Att vill du förstå Koranen, ta åt dig dess budskap, du måste vara tyst och lyssna och vara fokuserad. Det här att du sätter på Koranen i bakgrunden och gör massa andra saker, du kommer inte att ta åt dig dess budskap. Utan det är det här du har inlevelse. Du fokuserar, du är tyst, du lyssnar. Okej? Okay? Överrösta inte Koranen. Eller alla var tysta, hade respekt och lyssnade. Och när den här händelsen avslutades så begav de sig tillbaka till sitt folk för att varna dem. Okej? Okay? Som Allah då säger här. Wallaw ila qawmihim mundirin. De begav sig tillbaka till sitt folk som varnare. Och det här använder de lärde som bevis på att jinnerna inte har profeter. För att de kallas här för varnare och inte för profeter. De var sändebud. De skickades av profeten alaihi salam för att kalla folket till islam. Men de blev inte profeter. Eller lärde vi vad lära sig. Utan de följer våra profeter. Okej? Okay? Så de begav sig tillbaka till sitt folk i Yemen för att kalla dem till islam. Och vad sa de för någonting då? De sa, ja qawmana, vi har hört en bok som sändes ner efter Musa alaihi salatu wassalam. Musaddiqan. Den bekräftar Musas bok. Okej? Okay? Och den är också det som Musas bok handlar om. Att det ska komma till profet. Förstår ni? Och denna bok kallar till sanningen. Yahdi ila al-haq wa ila tariqi mustaqim. Och till den raka bästa vägen. Den här versen används också som ett bevis på att de jinnerna som var troende också följer tidigare uppenbarelser. Att de inte hade egna profeter eller egna böcker. För då skulle jinnerna inte säga att vi har nu fått eller hört en ny bok efter Torat. Det bevisar på att de följde Torat. De var ahlul kitab och de följde Torat. Hade de haft egna profeter och egna böcker, då hade de refererat till den boken. Men det här bevisar på att de följer då våra böcker. Och då kommer en fråga. Varför nämner de här ett Torat? De säger vi har hört en bok efter Torat. Trots att el-Injil kom mellan Torat och Koran. Varför nämner de inte här el-Injil? Som uppenbarades till Isa. Liksom. Är det någon som vet? Ibn Kathir säger för att ett Torat i själva lagboken, grundboken, alltså i sitt originalskick. Och en injil som Isa fick alaihissalam är ett komplement. En kortare text som var mera en bok av raqaiq och zuhud. Som skulle uppmuntra människorna till gott, kämpa för paradiset, vara avhållsamma i detta världsliga liv och så vidare. Det var bara som ett komplement, ja, till ett Torat. Så de refererade till ett Torat och inte till en injil. Så att ingen ska misstolka detta. Nej. Och då så sa de till sitt folk då, ja qawmana, ajibu da'i Allah. Vårt folk accepterar Allahs kallare. Ja qawmana, ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Tro på honom. Vad händer då? Då kommer han att förlåta. Allah kommer att förlåta era synder. Och han kommer att rädda er från ett plågsamt straff. Men den som inte besvarar Allahs kallare kommer inte kunna fly undan på jorden och har i Allahs ställe vid sidan av Allah ingen beskyddare. Och denna person är fi dalal mubin. Den är helt och hållet vilsen. Så de säger då här till sitt folk att acceptera islam. Så det här är sanningen. Och mashallah, det nämns då att många av dem accepterade islam och blev muslimer. Alhamdulillah. Det här var lite kortfattat tafsir på denna mashallah mycket viktiga sura, detta viktiga ämne som alla måste känna till. Och som jag sa i början, tron på jinner är en del av våran tro. Men samtidigt, man ska inte överdriva och man ska inte heller ta för lätt på saker och ting. Utan vi sa att det finns i alla frågor två extremer. De som överdriver och tror för mycket om jinner. De har sett för mycket på skräckfilmer och tänker att jinner är stora monster som typ styr och ställer, och eller att jinner är spöken, själar som går runt från döda människor. Vi sa att det här också är bluff, det finns inte. Det finns inga döda människor som vandrar runt och kan inte ta kontakt med en död människa. Utan det är bara jinner som utger sig för att vara en död människa. Och sen finns det de som går till andra extremer och förnekar jinner. Och säger att det är bara bluff, finns inte. Det är bara spökeri och tankar och jag vet inte vad. Utan vi muslimer vet. Nej, de är en skapelse. Allah har skapat dem. Vi kan inte se dem. De kan se oss. Och vi vet, mashallah, väldigt mycket om dem. Förstår ni? Men samtidigt, man ska inte heller överdriva som så. Att man blir rädd för dem och går och tänker på dem efter lektioner. Man kan inte sova ikväll. Och... Nej, alltså, det är lugnt. Jag sa att de är lika rädda för oss som vi är rädda för dem. De vill leva i fred. Alltså, man ska inte överdriva. Och när man blir rädd för dem, det är då de kommer till det. Som i den här berättelsen. Det var en stark muslim. Sök hjälp på Allah. Förlita dig på Allah. Gör dina dhikr. Gör dina salat. Läs Koranen. Bismillah. De kommer lämna dig i fred. Är ni med? Så, alhamdulillah. Ni har säkert många frågor om ämnet. Så vi kan ta det inshallah. Barakallahu fik. Ibrahim.
Det här med att man ens bön inte räknas.
40 dagar efter man har varit hos er en ärlig fast man inte tror på honom.
Ja.
Gäller det även horoskop? Om man kollar på tidningen eller det, sån här...
Allah, broder frågar om horoskop faller in under att besöka en spåman, jag vet inte. Men det är haram att läsa horoskop. Och det är självklart haram att tro på horoskop. Det är kyrk, stjärntecken och så vidare. Och det är en form av, det är en form av, vad säger man, spådom. En form av magi. Och det skulle mycket väl kunna falla in under det, men jag kan inte säga det allra. Ja, mycket bra fråga. Vi sa ju att spåmän inte har kunskap om det fördolda. Men hur kan de då ibland berätta vissa saker från det fördolda som faktiskt stämmer? Ja. För att nu vaktas inte längre himlen på samma sätt. Okej? Okay? Och det har nämnts i hadithen att Allah subhanahu wa ta'ala berättar för änglarna vad han har bestämt. Att det här kommer att ske. Och det kan hända att jinnerna som är där uppe, flyger, de hör och går då till en spåman och berättar den här nyheten tillsammans med 99 lögner. Okej? Okay? Så spåmannen berättar den här profetian som är sann och lägger till då massa lögner. Och när den här saken som är sann faller in så tänker ju folk, wow, han vet det för dolda, han känner till framtiden och tror på allt han säger. Är du med? Så på så sätt kan de ha en viss kunskap om saker som kan ske. Sen finns det en annan aspekt. Och det är att det är saker som inte är fördolda. Som till exempel ett förlorat objekt. Du tappar bort någonting. Okej? Okay? Din gym som är med dig vet vart den ligger. Du har glömt bort den. Och du går till spåmannen. Och din gym säger till spåmannen att den ligger under sängen till exempel. Okej? Okay? Och du går hem och du hittar den under sängen. Det här är inte från det fördolda. Det fördolda är framtiden. Vad ska hända? När är domedagen och sånt? När ska du dö? Det här är det fördolda. Men sån här information, det är inte det fördolda. Förstår du? Så på så sätt ibland spåmän kan ha information om en människa. För att vi har alla en djinn. Och den här djinnen kanske viskar till den här spåmannen. Vem du är, var du kommer ifrån, vad du heter, vad du jobbar med. Allting. Och du kan bli helt tagen på sängen och säga, wow, han vet allt det här om mig. Jag har aldrig satt min fot här. Han måste ha värsta kunskapen. Förstår ni? Men det är bara en samarbete mellan honom och djinnen. Allah. Ja. Profeten Muhammad a.s. sa att alla människor har en karin. Karin betyder typ en djinn som är med honom. Så sa han, förutom att Allah vägledde min djinn till islam. Allah vägledde min djinn till islam. Han uppmanar mig bara till gott. Så alla människor har en djinn med sig. Och vi har också änglar med oss hela tiden. Och det är därför du alltid ibland kan få dåliga tankar, dåliga röster. Den här djinnen vill påverka dig negativt, förstår du? Men du ska kontrollera honom med att vara en bra muslim. Förstår du? Då blir han svag. Och du ska inte bry dig om honom, förstår du? Alltså, du kör din grej och han kommer inte påverka dig negativt. Ja, det är en mycket bra fråga. Finns det någon sura som kan skydda oss från jinner? Eller shaitan ska vi säga mer generellt. För vi har inget problem med jinner. Förstår du? Utan vi har problem med shaitan. De dåliga jinner. Det finns en serie på YouTube på islam.nu som heter Satans planer. Hur man kan skydda sig från shaitan. Men kortfattat, vad som skyddar från shaitan är att läsa ayat al-kursi när du sover. Amen al-rasul. De två sista ayah från Bakara. Också al-falaq och nas. De skyddar också. Och att du gör dhikr efter fajr och innan maghrib. Det finns adkar, salam och massa. Surat al-Bakara skyddar också från shaitan. Och Koranen generellt skyddar från shaitan. Okej? Okay? Koranen generellt skyddar från shaitan. Men det viktigaste, kortfattat, är att vara nära till Allah. Allah säger i Koranen وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنُ وَقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Att den som vänder sig bort från Allahs dhikr, yani minnas Allah, Koranen, Islam, vi kommer skicka till honom en shaitan. Så vem du blir bort från Allah, du kommer få problem med shaitan. Slutar man be, börjar man synda, lever kriminell, du kommer vara omringad av shaitan. Men vill du vara borta från dem, så skulle du vara nära till Allah. Då kommer de att lämna dem. Förstår du? Så är det bara. Och det finns ingen genväg. Det finns ingen genväg. Vissa de vill ha genväg. En kvinna ringde för några veckor sedan. Hon har värsta problem med jinnar. Och säger, kan du komma och läsa? Kan du komma och läsa? Kan du komma och läsa? Jag säger, ber du? Första frågan du kan ställa, ber du? Hon säger nej. Ber du? Nej, ber inte. Fastar inte. Gör massa synder. Jag säger, du måste börja be. Du måste göra vikir. Du måste göra så. Jag ser. Vet du någon som kan komma och läsa? Hon avbryter mig. Ja, hon vill inte börja be. Hon vill bara shortcut. Jag ska fortsätta leva haram. Och någon ska komma och läsa Koran. Och alla problem ska lösa sig. Det är som en person som går till doktorn och han röker. Och läkaren säger, du kommer få lungcancer, du måste sluta röka. Han säger, nej, jag vill fortsätta röka, ge mig ett piller. Det är typ samma sak, eller hur? Ni gör någonting, jag vill bara fortsätta röka. Nej! Sluta röka, inshallah, det kanske kommer försvinna. Här, du har problem med jinnen, vänd dig till Allah. Sen, jag sa, försök, gör de här sakerna. Funkar det inte, ring tillbaka. Tror ni hur ringer tillbaka? Vill inte, subhanallah. Då får man bara skylla sig själv. Du inte vill vara nära till Allah. Du vill inte göra syftet med varför du skapades. Alltså, hur ska jag hjälpa dig? Du kan inte hjälpa dig själv. Jag kommer inte kunna hjälpa dig heller. Så det första frågan med folk som har problem med jinnar, och det är oftast att de är folk som har vänt sig bort från Allah och subhanahu wa ta'ala. Allah och subhanahu wa ta'ala.
Vad är visdomen att jinn kan avlyssna? Vad är syftet att jinn kan avlyssna?
Vet inte. Allah. Ingen annan. Alltså Allah har skapat jinner och de kan göra vissa saker som vi inte kan göra. Förstår du? Det finns likheter och det finns skillnader mellan jinner och människor. Och det här är en sak som är, vissa av dem kan göra. Vissa av dem kan göra och vi kan inte göra. Förstår du? Allah. Men det är inte halal för en jinn att tjuvlyssna och gå till en spåman. Förstår du? Det är inga bra jinner som gör sånt. Det är dåliga jinner som gör sånt. Allah. Vad är en spåman? På arabiska kahin. Kanske ni säger samma på ordet eller?
Ja, jag tar bengaliska.
Bengaliska, okej. Okay. Kahin, spåman, en person som säger att han vet framtiden. Och ibland, de säger många saker. De säger att jag kan hjälpa dig med kärlek, jag kan hjälpa dig med hälsa, jag kan hjälpa dig med arbete och framgång. Jag kan berätta för dig framtiden, jag kan berätta för dig vem i släkten som inte gillar dig och så vidare. Förstår du? Och det finns tyvärr, till och med i Sverige finns det en som handlar om.
När det gäller barn som blir födda till spåman för att föräldrar tror att de kan hjälpa till. Vad är medlet för att skydda dem?
Det är ingen person föds till spåman.
Nej, nej.
Det är en fråga här också faktiskt. Att vissa säger att de har, de kallar det för gåva.
Föräldrar som tar sitt barn till spåman.
Aha, då är synden på föräldrarna. Om en förälder tar sina barn till en spåman eller trollkarl, så är synden på föräldrarna och inte på barnet. Förstår du?
Men barnet mår ju dåligt när den blir vuxen.
Jag vet, men då måste man, alhamdulillah, vända sig till Allah och göra ruqya och läsa Koran och be och bli av med de här problemen, förstår du? Och det är det som är så sjukt, subhanallah, de vänder sig till trollkarlar för att lösa problem, men de får bara problem.
Exakt.
Att bli skyddad från shaitan, men de får bara shaitan. De säger amulett, skydda från shaitan, det kommer en shaitan. Istället, förstår du? Så att lösningen är att göra sig av med de här sakerna. Det är det som är lösningen. Och som en person också frågar här, finns det någon som har en gåva? Finns inga gåvor? Alltså så här, någon har en gåva att kunna se framtiden eller något. Det kan vara en person som har kontakt med jinnen. Förstår ni? De kallar dem för, vad är det? Medium, eller? De här som finns på tv, de ser medium, de som pratar med döda. Det kan vara någon som, ja, jinnen pratar mycket med. Ger man sig in i det här, då kanske det blir enklare när man kommer mer i kontakt med dem och så. Men det är ingen gåva. Och vi nämnde förra lektionen att man ska hålla sig undan från detta. Man ska inte börja samarbeta med jinner och bli kompis med jinner och fråga tjänster av jinner och så vidare. Utan de lever sitt liv och vi lever vårt liv. Mustafa.
Jag undrar om någon
tror på att en imam har en ghaib fast säger att personen har fått det från Allah subhanahu wa ta'ala, är det fortfarande kyrk?
Ja. Om en person tror att någon sheikh har fått kunskapen om det fördolda, det är kyrk. Det är kyrk i rovmiljön. För att islam har inte nämnt det. Islam har dementerat det. Negerat det. Förstår du? Det är det som är problemet. Om det hade lämnats öppet att Allah gärna lär vissa av hans awliya och så vidare. Det är en annan sak. Men det är motsatsen har ju nämnts. Förstår du? Så att det är jättefarligt. Broden där bakom. Ja, du.
Stämmer det att man kan bli besatt av en djinn? Alltså är det bluff? Det här man brukar se på skräckfilmer och YouTube.
Är det så eller?
Ja.
Ja. Okej, låt det vara. Stämmer det att man kan bli besatt av en djinn? Ja, det stämmer. Det stämmer. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Alladina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu ladhi yatakhabbatuhu shaytanu min al-mas. Att de som konsumerar ränta i detta liv kommer att återuppstå på domedagen lika galna som en person som tar ränta i detta liv. Eller som är besatt av djävulen. Okay? Kommer att återuppstå galna som en person som är besatt av djävulen. Så det bevisar att man kan bli besatt av djävulen. Och det fanns även på profetens tid, en pojke som fick en djinn i sig. Och profeten som gick till honom och han sa, "Ukhruji adu Allah, kom ut i fiend till Allah." Och så han spottar ut som en svart klump eller någonting. Så det finns. Men du sa en rolig sak, du sa som i skräckfilm. Nej. Glöm skräckfilm, det har ingenting med saken att göra. Utan en person kan få en djinn i sig. Det är som en någonting i sig, förstår du? Det kan komma och gå, det kan stanna i personen. Och personen kan få mycket röster, kan få mardrömmar, kan få smärta i kroppen och så vidare, förstår du? Det är det som händer igen. Och hur vet man det? Jo, genom att läsa på personen. Man läser Koran på personen och ser hur personen reagerar.
Okay.
Rokia, precis. Personen läser på sig själv eller någon läser på personen. För det är också en grej att vissa får för sig minsta problem i livet, att jag har sihr, jag har ayn, jag har jinn, jag har hit och dit. Men det är många överdriver. Förstår du? De sätter den här diagnosen på sig själva felaktigt. Förstår du? Det är inte så att djinner går in i folk till höger och vänster utan anledning. Utan gör de det så finns det någonting bakomliggande. Och jag skulle säga att det är ganska ovanligt att de gör det. Det är inte normen och det är inte så vanligt att de gör det. Men det kan hända att de gör det.
Som du nämnde, för att hålla sig bort från dålig djinn, att man är praktiserande och nära Allah och har bra iman. Men finns det vissa ställen som man ska hålla sig bort från eller undvika när
jag läste hemma faktiskt innan jag kom hit. De där nämnde typ 8-9 ställen där djinner kanske vistas mer än på vanliga platser. Och det första det var den här där kamelen sover. Då har nämnts en hadith att man får inte be på platsen där kamelen sover, för det är platser av djinn. Det har också nämnts El Shukuk Fijibal, bergsras typ, vid bergen. Ödeplatser också, har också nämnts. Alltså långt ödeplatser. Profeten Ali-Sat-Salam avrådde oss från att bo på sådana platser. Alltså du åker och bor såhär ödemarker. Såhär 200-300 kilometer till närmaste person. Det är också platser som kan vara bebodda. Övergivna hus. Okej. Hammam. Alltså toaletter nämndes också. Begravningsplatser nämndes också. Vad finns det mer? Och platser av kyrk. Platser av synd och kyrk. Alltså diskotek, barer, tempel där man gör kyrk och sånt. Det är några av dem jag kommer på just nu. Alla. Men det är vanliga platser där det kan förekomma mycket djinn i alla.
Om en person blir fullt frisk efter att ha varit besatt av en djinn, eller kan få sig att bli effekter som psykoser?
Broder frågar om man kan bli frisk efter att ha varit besatt av en djinn. Profeten Muhammed a.s. sa att det finns ingen sjukdom förutom att det finns ett botemedel. Alla sjukdomar på jorden har ett botemedel. Okay? Så man kan bli helt frisk efter att ha varit besatt. Men som du sa, en person kan, han kan ha kvar spår resten av livet, förstår du? För att det är grovt, det har kanske pågått länge eller någonting sånt. Allah. Men man kan bli helt botad. Det är möjligt. Man ska aldrig säga att mina problem går inte bota. Eller min jinn är så stark. Nej. Ingen är starkare än Allahs ord, förstår du? Så är det bara. Hur ökar man ens tawakkul till Allah genom kunskap? Kunskap om vem Allah är, Allahs storhet. Kunskapen om att alla människor, all skapelse är oförmågen om att kunna hjälpa dig, avvärja någon skada. Endast Allah kan göra detta. Allah är allsmäktig. Förstå sig på Allahs storhet. Allah azza wa jalla, kulli shay'in qadir. Förstår du? Ja, det är på så sätt ökar du din tawakkul. Och också kanske att studera hur profeterna hade tawakkul, hur sahaba hade tawakkul och så vidare. Och ta efter dem, inshallah. Suleyman. Ja. Ja, broder frågar om när man gör magi, de blåser på knutar, de här onda människorna. Ja, de tar någonting från personen, hår eller kläder, de gör en besvärjelse, blåser, och knyter ihop någonting, lindar in det, och sen skickar de en jinn på personen, och sen gömmer de den här saken som då själva magin är bunden till. Och brodern frågar, och löser man upp den så löser magin upp. Så brodern frågar om det är tillåtet att ta hjälp av en jinn för att hitta denna. Nej, det får du inte göra. Däremot om du läser på en jinn, du läser på en person affan, och jinnen pratar, och jinnen berättar att den ligger där, det är en annan sak. Då kan du använda det. Men att du så här, ropar på jinnar eller någonting sånt, eller går till en trollkar för att veta vart de ligger, det där är inte tillåtet. Man får inte använda magi för att upplösa magi. Förstår du? Och du kan också, som det nämndes i hadithen, se det i drömmen. Att det hände på profetens tid, salam, då såg han i drömmen att den låg i en brunn. Så han gick dit och den låg där. Löste upp den och fanns. Förstår du? Nej. Men annars, vi tar inte hjälp av jinnen, förstår du? På det sättet. Vi löser det på våra egna sätt.
Vad är gin catching och stämmer det att vissa från Salaf?
Aldrig hört att det. Gin catching är någonting vad jag vet inte tillåtet. Och det är just det här att ta hjälp av ginnen. Vad vissa gör, det blir en djupa frågor, men de läser Koran på en person, Rukia, och för att få information om den här personens problem så har de en annan person som har haft ginproblem länge. Okej? Okay? De säger den här personen är som en portal typ. Och de läser lite på personen och då börjar den här personen prata med andra djinn. Som säger vad problemet med den här personen är. Förstår du? Och det är väldigt långsökt. Wallah, jag har hört folk som är uppe här i Stockholm sjuka berättelser. Där, alltså det är uppenbart att de här djinnerna har lekt med den här personen. Förstår du? Ja, magin ligger där och bränn de här kläderna och kasta de här kläderna och gör det här och smör in dig med vinäger och smör in dig med hit och dit och döda er en katt och jag vet inte vad. Ja, det är så här. Inshallah. Vad är det här för någonting? Alltså, vi ska inte hålla på att ta hjälp av djinnen för såna här saker. Nej, det är, alltså, man ska inte göra så. Hur vet att den här djinnen är muslim? Kan vi veta det? Kan vi det? Nej. Och som vissa lärde säger, en djinn som är muslim och troende, han kommer inte syssla med sånt här. Förstår du? Han kommer inte ens hjälpa dig med såna här saker. Okej? Okay? Det kan vara shaitan. Vilket det har varit i flera fall som hjälper personen. För det öppnar en dörr som inte är bra än. Annars, man ska inte hålla på att överdriva. Rukia, att du läser Koran och du är på personen, bäst, punkt, slut. Annars, allting annat, det är bara överdrift igen.
Om någon blir muslim, sen han går ut från islam, sen han går in i islam, sen han går ut i islam, kan man se att han har brukat att bli muslim?
Alla människor kan bli muslim. Det finns ingen levande som inte kan bli muslim. Allah. Jalla, vi avrundar för idag och ses inshallah ta'ala nästa lektion. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Många frågor här kan jag börja med. Jinn är det som skapar den av.